Fint att få möta er. En del av er mötte jag igår kväll. Väldigt gott att få vara i Motala. Fredrik Lignell heter jag som sagt, pastor i Ryttargårdskyrkan i Linköping. Tack. Och vi håller ju på att fundera över frågan om ett liv i tillbedjan. Hur ser det ut och vad betyder det ens? Jag vet inte om du någon gång har varit med om hur själen liksom får lite svindel plötsligt och nästan lite oanmält. Mitt i allt styr med vardagen, med någon svajig matlåda eller för mycket jobb eller kanske för lite jobb för en del. Bilen på verkstad, skjutsning till träningen, städdag i radhuslängan. Ni vet allt det där som bara trycker på och fyller våra liv. Så får man plötsligt en slags kort glimt av någonting mer. Kanske på en promenad. Kanske i mötet med en annan människa. Kanske när man liksom anar någonting av livets under. Så plötsligt får man lite helig svindel. Det är som om tillvaron liksom står och spänner. Eller som att man får en kort plötslig inblick i den verkligaste av alla verkligheter. Är ni med? Har ni varit med om det? Kanske är det på promenaden sent på kvällen. Jag tar promenad med våran lilla cocker spaniel varje kväll. Och så ibland är det fullmåne och stjärnklart. Och så är det helt stilla. Och så bara drar man efter andan och tänker, oj. Det kom liksom lite oanmält. Jag är inte ensam. Tillvarons mäktiga arkitekt är här. Överallt. Runt omkring mig. Jag tänkte att vi skulle stanna inför den lilla frågan. Vad är egentligen meningen med livet? Ska vi lösa den nu? Är ni beredda? Nu vaknade några till. Det är ju ganska höga anspråk så här inledningsvis i en predikan. Några menar att meningen med livet är att göra gott mot andra. Finns poängen med det? En skulle kunna säga att det är för att bilda familj och få barn. Djupt problematiskt påstående, tänker jag. Kan inte vara meningen med livet. Vad händer med den som inte har några barn? Och framförallt, vad ska alla dessa stackars barn göra med tyngden som är lagd på deras axlar? Att uppfylla sina förvirrade föräldrars jakt efter mening. Jag tycker vi ska sluta prata på det sättet. Eller den lite mer brutala. Den som har mest grejer när han dör vinner. Låt mig få lansera med Bibeln i hand vad jag tänker är människans djup. Djupaste mening, och du har ju liksom hört rubriken från den här helgen, så det är ju inte super, du fattar ju vart vi är på väg. Jag tänker att vi existerar därför att skaparen vill det. Vi är fullt beroende av en vilja större än oss själva. Och den djupaste meningen med våra liv är att ära och tillbe Gud. Det är därför vi djupast finns. Vi ska fundera över om det kan vara sant. Att tillbe Gud kommer alltid ur det här att jag har slagits av något stort. Något som väckt min hänförelse. Om man är helt upptagen med sig själv och inte ser längre än sig själv kan man sannolikt inte tillbe. Det är som att man behöver liksom vidgas lite från sitt lilla inkrökta liv för att kunna tillbe. Den människa som ständigt söker sig själv, söker sitt eget, sin egen bekvämlighet, sin egen bekräftelse, blir med största sannolikhet inte någon tillbedjare i den meningen. Jag tänkte att jag skulle använda några citat under min predikan idag av en gammal pastorskollega som tyvärr inte lever längre. Han hette Hans Johansson och är bekant för många av er. Få människor, tänker jag, i våra sammanhang har funderat så mycket över frågan om Guds ära och tillbedjan av Gud som Hans gjorde. Här kommer det första citatet av Hans. Då man ber med saltarens ord får man finna sig i att ideligen lova och tacka Gud. Det är djupt hälsosamt. Bibeln utgår från att människan är mest sig själv när hon ärar Gud. Dess böner bygger på en insikt. Till hela sin existens är människan beroende av en större och en godare vilja. När den insikten drabbar, då slås man av förundran. Det är människans adelsmärke att hon är skapad för att njuta Gud. Inget mindre än det högsta goda kan tillfredsställa oss. Slutcitat. Det där är onödigt bra sagt. Så varför ska vi tillbe och ära Gud? Jo, därför att vi därmed stämmer in i det som är sant. Ingen sanning är så djupgående och evig som den att Gud är värd all ära. Att hans härlighet liksom går utanpå allt annat som människan kan erfara. Och det vi säger när vi tackar Gud för att han är den han är, det är att det är liksom den djupaste, när vi stämmer in i det, så är det den djupaste sanningen som tillvaron känner till. Det hebreiska ordet för härlighet heter kabod. Det är ganska bra ord, kabod. Därför att det betyder nämligen tyngd. Tyngd. Inte alldeles olikt hur vi skulle kunna använda det ordet idag. Hennes ord har tyngd. Eller vilken tung gubbe. Det betyder ju inte att han behöver gå på viktväktarna, utan det är ju något annat, va? Är ni med? Vilken tung gubbe. Gud är tyngre än allt och alla andra. Och hans härlighet har en gravitation som är helt överväldigande. Israels folk, de gör gång på gång erfarenheter av Guds härlighet. Och det är den där härligheten som blir synlig i molnstoden på dagen och i eldstoden på natten. Eller, vi ska läsa från andra krönikeboken, när Salomos tempel invigs. Ni vet, de bygger ett tempel till Guds ära i Jerusalem. Och vi läser från andra krönikebokens 7:e kapitel. Så står det så här. Vers 1. När Salomo, ska jag vänta några bläddrar i en bibel, det är alltid väldigt glädjande att höra. Man bläddrar i en bibel, man scrollar inte i en bibel. När Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren. Herrens härlighet uppfyllde templet. Prästerna kunde inte gå in där eftersom Herrens härlighet uppfyllde templet. När israeliterna såg hur elden och Herrens härlighet kom ner över templet knäböjde de på stengolvet med ansiktet mot marken och tillbad och tackade Herren. Ty han är god, evigt varar hans nåd. Hans Johansson igen. Kommer ett andra citat av Hans. Dessa respektingivande erfarenheter skapade en medvetenhet om att Gud inte är en användarvänlig husgud med fiffiga handtag som gör att man kan flytta honom hit och dit. I mötet med hans härlighet öppnade sig det oändliga. Det kändes skrämmande, samtidigt lockande. Gud är alldeles för stor för att begripa. Hans härlighet var något majestätiskt man hissnade inför, omöjligt att kontrollera. Slutcitat. Alltså, när folket erfar Guds härlighet, prästerna säger att de kan inte gå in där. Det är någonting med detta som är både lockande och något man bävar inför. Inte är rädd för i klassisk mening. Vi behöver inte vara rädda för Gud. Det är Bibeln väldigt tydlig med. Men det finns någonting i detta som inte påminner om något annat. Den erfarenheten är inte, man kan inte göra den erfarenheten med händerna i byxfickorna. Man kan inte göra den erfarenheten med lite, liksom, skaka på axlarna och titta lite på klockan. Utan den där erfarenheten stannar tiden. Guds härlighet är här. Och den som tillbes i Bibeln är både den som folk faller ner inför i vördnad och tillbedjan. Men också den som har vänt sitt ansikte till syndiga, brustna människor och visat dem barmhärtighet. Det finns ingen motsättning i det. Det finns ingen dubbelhet hos Gud. Han är inte kluven. Han är hel. När Gamla testamentet gång efter annan i sin trosbekännelse säger Herren Gud är en, så handlar det om många saker. Det handlar dels om att vi tillber inte en massa olika gudar som vi ska blidka. Om du skulle varit en filisté på väg till kyrkan idag. Det är ett tankeexperiment som svajar, jag hör det direkt. Men då skulle du behöva be till en massa gudar. Skogsguden om du bor ute på landet. När du passerar båren så behöver du be till liksom havs- och vattengudarna och så vidare. Och så vidare. Det gäller att hålla sig väl med rätt många. Och vem som helst skulle kunna vända sig mot den. Och det är i den kontexten man ska förstå när Israels folk ropar Herren er Gud är en. Han splittrar inte mitt liv, han samlar mitt liv. Men det kan han göra därför att han själv inte är splittrad. Så när vi ibland talar och sjunger, det finns en gammal psalm som är problematisk därför att vi skulle börja byta ut ett enda ord. Vad är det man sjunger? Du är helighet, men barmhärtighet, sjunger vi. Vi skulle sjunga och istället. Därför att vi bygger in en slags motsättning som om de här två egentligen inte går att förena. I Gud är de helt förenade. Han är inte kluven. Jag ska skicka den, jag ska ge dig den hälsningen, du som är uppväxt med ett stort mått av kluvenhet. Som kanske alltid har gått lite på tå inför en förälder som inte är frisk. Eller som har ett missbruk. Eller som är nyckfull av något slag. Gud är hel. Du vet, det där är viktigare än vi först begriper. Gud är en. Så han är både den vi faller ner inför i vördnad och tillbedjan och den som har vänt sitt ansikte till oss i barmhärtighet. Han är alltid där på samma gång. Och det finns ingen liksom, spänning i det på ett sätt. Allt det där är ett uttryck för vem han djupast är. I templet kom Gud nära sitt folk och allt det där pikar ju naturligtvis när Jesus kommer. När Gud i Jesus Kristus kommer till världen och kommer nära världen så är han allt det där. Jag hörde när våra barn var små hade de en barnkassett, eller vi hade den i bilen. Ni vet hur det är med barnkassetter, de har man hört många gånger. Och det var en sån här kristen barnmötesfarbror och kommer fortfarande ihåg långa stycken av det där utantill. Och så berättar han en berättelse om när Jesus kommer på besök till en familj. Och så säger han så här. När Jesus talar mår man alltid bra, säger han. Och varje gång sitter och tänker, ska jag ta det här samtalet nu i bilen här med min 2-åring och 5-åring? Nej, men kanske inte. Men det är klart, det är inte allas erfarenhet. Fråga fariseerna. När Jesus talar mår man alltid bra. Nej, men det finns naturligtvis en slags tyngd, en slags vördnad. Det finns situationer som vi var inne på igår när man slutar tala därför att Gud är där med sin härlighet. Men den är inte kluven, han är inte ute efter oss. Okej, Så hur hänger det här ihop med Guds härlighet och Guds ära? Jag har inga som helst avsikter att reda ut det. Vi närmar oss ju bråddjup, det fattar ju ni med. Men låt mig få ge några perspektiv till i dagens predikan. Vi går till Hesekiel. Hittar ni dit? Där är vi inte jätteofta. Tänk mitten på boken, ungefär. Hesekiels 36 kapitel, om man liksom inte är säker på att man kommer hitta dit, så kommer texten på skärmen. Och vers 20, Hesekiel 36 och vers 20, så kommer vi in i ett sammanhang som handlar om Israels folk. Och det är Gud själv som talar. Vart de än kom bland de främmande folken vanärade de mitt heliga namn. Man sa om dem, de är Herrens folk och ändå har de fått lämna hans land. Det plågade mig att israeliterna vanärade mitt heliga namn bland folken de kommit till. Säg därför till Israels folk, så säger Herren Gud, det är inte för er skull som jag ingriper israeliter, utan för mitt heliga namn som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till. Ni har vanärat mitt mäktiga namn överallt bland folken. Det har blivit vanärat, men jag ska visa hur heligt det är. Genom er ska jag visa min helighet inför folken. Då ska de inse att jag är Herren, säger Herren Gud. Avsikten med det här, det är inte att Gud är självcentrerad. Han är ingen nervös narcissist som är orolig att han inte ska ha den största publiken av alla. Det är inte det som händer här. Nej, det här handlar om något helt annat. Han är mån om sitt rykte därför att folken runt omkring ska förstå vem han är. Ser du här hur Gud försöker hjälpa Israels folk med två vidgade perspektiv. Det ena har att göra med deras egen situation. Gud rör vid deras liv, men inte för att de ska bli ännu mer självcentrerade, utan för att de ska lätta lite från sitt navelskåderi. Men han gör det också, inte bara för deras skull, utan för alla andras skull. Tänk vad svårt vi har haft för det här bland trons folk. Och förstå att när Gud möter oss så gör han det både för att han älskar oss och bryr sig om oss, men också för att snacket ska gå om vem han är. Han gör det för sitt namns skull. Han gör det för sin ära skull. Israeliterna verkar ha fyllts av sig själva och en slags arrogans. Men vi är ju Guds folk, han kommer aldrig att lämna oss, det är lugnt. Vi kan göra lite hur som helst. Så säger han, ja, men jag ska fortsätta att verka med er, men inte för er skull, utan för mitt namns skull. Vi bläddrar något blad till kapitel 39. Så säger han så här. En vända vers. Så säger Herren Gud, nu ska jag vända Jakobs öde och visa barmhärtighet mot Israels folk, ty jag brinner av lidelse för mitt heliga namn. Alltså, hela universum är präglat Guds, han brinner av lidelse för sitt heliga namn, och hela skapelsen och hela tillvaron är liksom kodad på det sättet att den ställs inte rätt förrän hans namn blir ärat. Alltså, Josefina ledde inte lovsång här tillsammans med sitt team för en stund sedan för att vi ska få en schysst inledning på mötet. Det har inte med stämning att göra. Det har inte med pausmusik att göra. Det handlar om att världen ska ställas rätt. Våra liv ska ställas rätt. Vi blir friskare ju mer vi böjer oss inför Herren. Vi kommer hem ju mer vi böjer oss inför Guds härlighet. Vi kommer hem ju mer vi upptas eller liksom är upptagna av vem han är. Det finns någonting i det som hjälper oss med vårt rotsystem, som hjälper oss med vår flyktighet. Så i Gamla testamentet så verkar det som att Guds rykte och hans namn blir viktigt. Lyssna nu hur Paulus i Nya testamentet plockar upp samma tanke. Jag läser två texter från Filipperbrevet 1 och vers, först kapitel 1 och sen kapitel 2. 1 och 9. Min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris. Och så går vi till kapitel 2 och från vers 7. Då är vi inne, ni vet, i den här fantastiska beskrivningen av Jesus. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Alltså, det sker på sätt och vis inget skifte i den här frågan i Gamla och Nya testamentet, utan Guds ära står i fokus också för Paulus. När han talar om att Jesus har kommit, vi har sjungit här om hur Jesus har dött för oss, hur han har begravts, hur han har uppstått från de döda, så handlar det till sist om att världen ska vändas rätt. Att Gud ska bli ärad. Det är det djupaste målet med hela grejen. Hela världen ska förstå vem Jesus är. Alla knän ska böjas inför honom. Han ska bli bekänd som Herre, Fadern till ära. Alltså, lovsången, tillbedjan. Att uppehålla sig vid vem Gud är inte någon liten tillägg eller någon liten krydda på det kristna livet. Det självaste tillvarons djupaste nerv. Människans största problem, djupaste problem efter syndafallet, är att hon inte ärar Gud. Det måste ställas rätt. Psalmisten ber så här: inte oss, Herre, inte oss, utan ditt namn ska du ge ära, du som är god och trofast. Vi får ju lätt för oss att vi finner oss själva genom att söka vår egen ära. Om jag inte känner mig bekräftad så behöver jag söka lite mer bekräftelse. Så måste det väl ändå vara. Ju mer känd jag blir, ju mer bekräftad jag blir, ju mer jag bygger mitt eget varumärke i Idol eller i yrkeslivet eller på sociala medier, desto lyckligare och mer rotad i min identitet måste jag väl ändå bli. Ja, det är bara att titta sig omkring hur bra det gick. Den där jakten bara lättar oss. Liksom. Den får oss att släppa våra rötter. Vi förslavas i vår jakt på identitet och på bekräftelse. Lidelsen för Gud, den kommer ur ett val. Man slutar söka sin egen ära. Det är jättesvårt att göra det. Det är jättesvårt. Hela vår kultur bygger ju på liksom något annat. Jag står på en estrad. Ni sitter här, det är lampor och grejer. Det är massor med luriga frestelser i vår kultur. Också i vår kyrkkultur. Hur ser man till att inte bygga sitt eget varumärke? Man tillber. Nu lyssnar vi till Hans den sista gång. Det här är så bra, så man kan inte säga det bättre. Jag snor det rätt av. När vi inte bävar för Gud så bävar vi för opinionerna. Vi blir marionetter för åsikter och trender. I vår kultur vårdar man inte sitt vara, sitt hjärta inför Gud. Man vårdar sin image inför människorna. Därför blir man främmande för sig själv. För man finns inte i sig själv. Man finns i den image andra har av mig. Jag är inte hemma i mig själv. Slutcitat. Är ni med på vad han försöker måla här? Jag jagar bekräftelsen och imagen, och ju mer jag jagar den, desto mer flyktig blir den. Eller också så kommer jag hem, stämmer in i hur guden är, hur världen är beskaffad och vem Gud är. Och så släpper en del av det där. Inte så bara, men långsamt, långsamt. En millimeter i taget så släpper det. Vår längtan av Gud, eller efter Gud, den går inte bort. Vi lider av en obotlig saknad efter den som har skapat oss. Vi skapar att tillhöra honom. Och inga försök att ersätta honom hjälper. Det finns inga surrogat och det finns inga droger som botar oss mot Gud. Det finns inget motgift mot honom. Om du finns med i kyrkan här idag och liksom slunkit in här och inte vet om du har en kristen tro eller inte, sluta jaga. Kom hem. Om någon ber för dig så kommer du att få det jobbigt. Om det är din mormor som ber kan du lika gärna ge upp med en gång. Det finns inget motgift. Han är en outplånlig längtan i oss. En molande otillfredsställelse som bara han själv kan fylla. Och det här är paradoxen. Det är som att han smittar oss med otillfredsställelse så att vi ska jaga honom. Om du är där i livet just nu, du har uppfyllt alla dina mål, du finns på en bra plats i karriären, du har ett schysst hus, du har en större altan än grannen och du reser längre bort än någonsin och allt bara sitter på plats och så känner du ändå en slags molande oro i ditt liv. Vad blir det av allt? Det är Gud som söker dig. Det är Gud som smittar dig med otillfredsställelse. Därför att den enda mättnad du kan finna, den finner du hos honom. Så tillbaks till slut då. Till frågan om meningen med livet. Varför blir vi människor så rotlösa? Ja, men jag påstår att det har att göra med att vi inte tillber. När vi ger Gud ära och tillbedjan så är det som att världen hamnar rätt. Jag vill verkligen inte att det ska låta som någon slags quick fix. Okej, då gör vi det och så kommer alla problem i världen att lösa sig. Nej, naturligtvis inte. Naturligtvis inte. Men det är som att vår jakt och vårt behov av hemkomst liksom kan ledas hit. Vi befrias från vår egen självupptagenhet och vi rotas i den djupaste av alla sanningar, nämligen den om vem Gud är. Och vet du vad? Då sker paradoxen. Vad menar du? Vi glömmer oss själva. Vi förlorar oss i Guds egenskaper. Och så finner vi därmed en ouppträmpad stig som leder mot ett allt mer balanserat inre. Eller som Jesus säger, den som vinner sitt liv ska förlora det. Och den som förlorar det ska vinna det. Så här står det i slutet på Judas brev. Jag läser det till avslutning. Han som kan skydda er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande. Den enda guden som har räddat oss genom vår Herre Jesus Kristus. Hans är härligheten, storheten, styrkan och makten. Före all tids början, nu och i all evighet. Amen. Ska vi be tillsammans? Jesus Kristus. Vi kommer till dig och vi bekänner inför hela den synliga och den osynliga världen och inför våra egna hjärtan. Du är världens centrum, inte vi. Vi tackar dig för att du bär hela den här världen och du bär våra liv. Allt står och faller med dig. Du är tillvarons centrum. Vi mattas, vi blir trötta, vi tappar stinget, men du tröttas aldrig, du sover aldrig. Du bär otröttligen tillvaron. Tack att du finns utanför tiden. Du är från evighet. Du blir till evighet. Du är oändlig. Tack för din visdom. Tack för din makt. Tack för din barmhärtighet. Vi böjer oss inför dig. Vi böjer oss inför dig. Du är den verkligaste av alla verkligheter. Öppna våra ögon så att vi kan se. Amen.